Kan vi inte att överge dig och vända tillbaka? Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begraven. Vem har sagt detta? Det är Rut från Gamla testamentet. Jag ska läsa den en gång till alldeles strax. Ruts bok har bara 4 kapitel. Men den innehåller en kärleksberättelse. Det handlar om människor som är på flykt. Det handlar om en familjs historia. Och det handlar om Israels historia. Det handlar om världens historia, kan man säga. Och den innehåller Guds stora frälsningsplan. 4 kapitel Ruts bok i Gamla testamentet. Vad har vi med den boken att göra? För det första så hänger den samman med Nya testamentet, för den leder fram till Nya testamentet. Man föreläste och läste ur den boken på pingsten i Nya testamentet. Den ingick i festrullarna. Den har betydelse för oss därför att den som säger de här orden var en hedning. Och hon kom till levande tro på himmelens Gud. Och i och med detta så kan man säga att både judar och hedningar har rätt till evangelium. Det är en spännande historia och jag ska försöka säga något om detta idag. Den som säger de här orden, hon heter alltså Rut. Men jag börjar i historien lite tidigare. Det är så här att det fanns en tid i Israels historia som vi kallar domartiden. Den är ungefär 1200 före Kristus och ända fram till egentligen 1030 före Kristus. Israels folk hade blivit befriade från slaveri i Egypten. De hade blivit utvalda till Guds egendomsfolk. Att bära frälsningsluftet vidare om att Jesus, Messias, skulle födas. Gud befriade dem och på Sinai fick de då de 10 orden och de fick löftet om att han hade valt dem för att de hade en speciell uppgift. Mose för dem genom öknen och sen är det Josua som leder dem till löfteslandet, Kanans land, det som Abraham hade fått löfte om. Det låter ju väldigt bra. Mose leder dem genom öknen, Josua alltså leder dem in i löfteslandet. Och varje stam får sin beskärda del av området. Hur gick det då? Domarboken berättar om att det gick väldigt dåligt. De avföll folket och tillbad både Gud och avgudar. Så religiöst sett så var det turbulens. Och Gud älskade ju sitt folk. Gud älskade sitt folk. Och hur skulle han få dem att hitta hem till honom igen? Ja, det låter lite konstigt. Han tillät hungersnöd, lidande, krig för att de skulle söka sig tillbaka till Gud. Och då ropar de, folket, Gud förbarma dig över oss. Och så skickade Gud domare till hjälp, så kallade frälsare. Det var Gideon, det var Simson, Samuel, Debora. Ja, många var de. Och så länge de fanns så var det bra. Sen så avvik man både politiskt och religiöst. Så var man tillbaka till samma onda cirkel. Men mitt ibland detta folk så fanns det de som trodde på levande Gud och höll sig till hans ord. En av dem som höll fast vid Gud, det var Elimelik. Har ni hört talas om honom? Ja, det är inte många som känner honom. Elimelik, han hade en fru som hette Naomi. Och sen hade de två pojkar, Kiljon och Machlon. De fyra utvandrade från staden Betlehem till ett land som hette Moab, 8 mil därifrån ungefär. De vandrade till detta land därför att det var hungersnöd i Israel på grund av att folket hade avvikit från Gud. Så kom då de som, kan man säga, flyktingar till Moabs land. Vad var Moabs land känt för? Jo, det var känt för att man hade hindrat Israels barn att få mat och dryck när de skulle återvända till Kanans land. De hade också gjort något alldeles fruktansvärt. Det var att de hade bett en man som hette Biliam att han skulle uttala förbannelse över Israels folk. Ni vet Biliams åsna som talade. Moabiterna var hedningar. De var ättlingar till Lot. Till det landet kom familjen Elimelik. Pojkarna gifte sig. En gifte sig med Rut och en gifte sig med Orpa. Så var de då 6 personer i familjen. Och Orpa och Rut var moabiter och de var alltså hedningar. Och dessa moabiter hade inte tillträde till Guds församling, står det i 5 Mosebok 23. 10 år går. Elimelik dör. Pojkarna dör. Och kvar finns 3 änkor. Naomi, svärmor och sonhustrarna Rut och Orpa. Och det är dem jag ska tala om nu. Nu ska jag läsa texten igen. Ruts bok kapitel 1, vers 16. Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Så fortsätter jag lite till. Herren må göra mig vad som helst, endast döden ska skilja oss åt. Då Naomi såg att Rut var fast besluten att följa henne, talade hon inte mer om saken. Så gick de båda tillsammans ända till Betlehem. Trons val. Det är det som är ämnet idag. Rut väljer och har valt att tro på Gud, himmelens Gud. Och hon säger till sin svärmor när de är på väg tillbaka till Betlehem då, dessa tre kvinnor: tvinga inte mig att vända tillbaka till Moabs land. Dit du går, går också jag. Och din Gud, det är min Gud. Och ditt folk, det är mitt folk. Det är en absolut total överlåtelse till himmelens Gud. Och så till svärmor. Det är inte roligt. Tvinga mig inte. Orpa, den andra då, sonhustrun, hon lämnade och gick tillbaka. Så de här två kvinnorna, Naomi, svärmor, och Rut, de vandrar från Moabs land till Betlehem. Och Rut då, vad hade hon för framtid? Hur var det för henne? Ja, det var en väldigt osäker framtid. Men hon var så fast i sin tro. Hon var så trygg i sin tro på Gud, himmelens Gud, världens skapare, han som har allt i sin hand. Hon hade lämnat hemmet, sitt folk, och var på väg in i ett stort, stort äventyr. Vad innebär det för oss att välja en tro? Alla ni som sitter här, de flesta av oss i alla fall, har gjort ett val när det gäller tro. Och jag kommer att tänka på en sak som... Hur ska jag förklara det? Det finns ett program på tv som heter Livets mening. Eller Vad är livets mening, som har börjat nu. Och i förra veckan så var det en grekisk författare som svarade på frågan efter många samtal och diskussioner. Så säger han: livets mening för mig, det är att vara en sökare. Men jag har hört en annan författare som har sagt så här: livets mening, det är att finna Kristus. Att välja Kristus. Och man kan inte alltid vara en sökare. Jo, det kan man. Men man behöver inte. Man kan finna en levande tro på en levande Gud. Vad innebär det för oss att välja? Här sitter vi och jag står här. kostar det någonting att välja. Å ena sidan så kostar det inget alls att tro på Jesus. Han har betalat priset. Han har förlåtit. Han har upprättat oss. Men det kostar att följa Jesus. Och det finns en liten kör som säger så här: jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Om andra tvekar vill jag blott följa. Jag följer korset och lämnar världen. Alltså livets största beslut, det är att välja frälsning i Jesus Kristus. För få förlåtelse och upprättelse. Och det är det den här församlingen arbetar för. Att människor i den här bygden och över vår värld ska få lära känna Jesus Kristus. För han är världens frälsare. Och det är han som har all makt i himmelen och på jorden. Att välja, det är viktigt. Det finns en präst som heter Kristina Lövestam. Hon har skrivit en sång som låter så här. Ja, jag ska inte sjunga, jag var inte rädda. Hon säger så här: jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet. En helande Gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet. Jag tror på en Gud som gråter med mig när jag gråter och allting är gråt. En tröstande Gud som kan trösta lik den som väntat tills gråten gått åt. Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför. En skrattande Gud som kan skratta med mig, som lever med mig när jag dör. Den trosbekännelsen skrev hon för några år sedan. Och den har berört mig. Jag har en annan trosbekännelse här. Den är skriven av en elev på Mariannelunds folkhögskola. Det är några år sedan nu. Och jag sa vid det tillfälle i den klassen: skulle ni vilja skriva en trosbekännelse? Tala om vad ni tror på. Jag fick det här pappret av honom sen och ni ska få höra vad han säger. Ni får inte veta vad han heter. Han säger så här, han hade haft det lite tufft i livet, men så skriver han: hur ska jag kunna skriva en trosbekännelse? Hur ska jag kunna beskriva, sätta fingret på, analysera och definiera, vända upp och ner på dig? Du är allt för stor för det. Du är allt för väldig. Du är allt för avlägsen för att kunna beskrivas med våra futtiga ord. Men du är också allt för nära, för naturlig, för innerlig. Hur kan man beskriva att hjärtat slår, hur man andas, hur man går? En gång trodde jag att jag var färdig med dig. Men du vände ditt ansikte till mig. Du bytte strängar på och stämde min gitarr. Du lät mig se nya världar. Du låter mig se nya världar gång på gång. Jag tror han var 20 år gammal. Och så skrev han detta. Bekände sin tro på en levande Gud. Det här var punkt 1. Och när man predikar så ska man ha kanske ibland 3 punkter. Men jag ska inte vara så långsam med de andra. Det andra handlar om tron också. Men att man kan våga och vara djärv i sin tro. När Rut och Naomi kom till Betlehem så var de fattiga. De hade inte det lätt. Och hur skulle de klara sig ekonomiskt? Det fanns inga socialbidrag, inget sånt. Men trons djärvhet, eller vad ska man säga, trons... Att man vågar någonting när man har tagit ställning för en levande tro på en levande Gud. Det är viktigt. De hade ingenting av det som kallas materiellt. Men de hade en tro. Och Naomi, alltså svärmor, hon hade idéer. Hon hade en idé som hon troligtvis gick och bar på lite grann. Och sen så småningom så meddelade hon det då till sin sonhustru. Alltså det fanns en rik släkting i familjen som hette Boas. Som ägde mycket mark. Naomi sa till Rut att hon kunde gå och plocka ax på åkern som Boas ägde. Och jag tror... Men jag vet inte att Naomi tänkte så här. Tänk om Rut kunde gifta sig med Boas. Svärmödrar kan ha drömmar. Men jag vet inte om hon tänkte så långt. Hon kanske bara tänkte på att vi behöver ha mat för dagen. Och det är bra det. Och Rut hon lydde sin svärmor och gick och plockade ax. På Boas åker. Jag är fortfarande i Ruts bok alltså. Och jag ska inte berätta hela den här historien. Det kan ni gå hem och läsa. Men det handlar om hur uthållig Rut är. Hon plockar ax och går hem och har med sig mat till sin svärmor. Och svärmor uppmuntrar henne till att egentligen... På ett märkligt sätt fria till Boas. Hon skulle lägga sig vid hans fötter en dag och tala om att det var så. Inte tydligt sa hon det inte, utan hon låg vid hans fötter och Boas begrep att han skulle kunna bli den som skulle kunna återlösa Elimeliks jordområde och kunna ta Rut till fru. För så var lagarna. Köpte man in en åker som tillhörde en släkting så följde också detta med att man kunde få en fru, en hustru. Och när hon gick hem efter den här dagen så berättar hon allt detta för sin svärmor Naomi. Och då säger Naomi, vänta ska du få se. Det ordnar sig nog för dig. Men så var det också så här att det är den närmaste släktingen som hade rätt att köpa åkern. Och få frun. Så här går det inte till i vårt land, men så var det där. Och då gick Boas till stadsfullmäktige vid porten och hittar då den som skulle vara arvtagare till åker och till Rut. Och så säger han så här, du kan få köpa tillbaka åkern men då måste du också gifta dig med Rut. Då säger den allra närmaste släktingen, jag vill inte ha Rut. Så nu får du ta över. Och vet ni, jag ska inte göra det. Men den där närmaste släktingen, han tog av sig sin sko och bekräftade att så här var fallet. Hur blev det då? Alltså den här berättelsen i kapitel 2 och 3 är jätteintressant, men jag ska inte referera mer. Men det handlar om att det finns en som är återlösare och betalar priset. Och då tänker vi också framåt på Jesus Kristus. Det är han som är den som köper oss fri. Det är han som öppnar en väg för oss till frälsning. Han är bördemannen, eller man kan säga återlösaren. Men tillbaka till Boas. Han gifte sig med Rut. Och då är vi inne på punkt 3. Denna, jag går tillbaka lite grann till den andra delen. Livet med Gud, livet med Jesus Kristus är inte bara en dans på rosor. Det kan vara mörker, det kan vara svårigheter, det kan vara omöjligheter, det kan vara hur svårt som helst. Men det kan också vara den mest jublande glädje att vandra med Gud. Det som Rut och Naomi var med om, det var spännande, det var svårt, det var ovisshet och det blev glädje. Så kan man säga är livet när man vandrar med Jesus Kristus. Det är inte sagt att vi ska få vandra på rosor hela vårt liv. Det är olika val vi gör. Vi vet inte vad Gud vill. Vi vet inte själva vad vi vill. Men har vi blicken riktad på Jesus Kristus så finns det en väg ut ur svårigheter och mörker också. Men det är spännande att följa Jesus. Imorgon har jag en helt annan publik än vad ni är. Då ska jag vara på Frälsningsarmén i Nässjö. Och då har jag fått ämnet det här med bibel och stetoskop. Jag ska berätta om mitt liv som missionär då i Afrika. Alla har vi en livsberättelse. Och där i mitt liv har varit, jag har valt, ibland har jag valt fel, men för det mesta kanske jag har valt rätt. Det är viktigt att våga följa sin övertygelse. Kom ihåg det. Det är viktigt att våga följa sin övertygelse när det gäller en tro på den levande Gud. Ni från folkhögskolan, ni kommer, de flesta av er har nu troende klasskamrater. Men ni kanske kommer från en helt annan miljö där ni har varit helt ensamma i hela klassen där ni har funnits om att tro på Jesus. Var rädda om den här tiden. Och jag säger det till oss alla. Vi ska vara rädda om vårt liv. Ta vara på det. Våga. Våga satsa även om det kostar någonting. Finns inget större än att få tjäna Gud. Det sista handlar om trons välsignelse. I sista kapitlet, i fjärde kapitlet, så får vi veta då att Rut föder en son som heter Obed, eller Oved. Han föder en son som heter Isai. Och Isai föder en son som heter David. Alltså, det blev en familjelycka. Det blev en framtid för Boas och Rut. Men det största av allt, det är att här får vi följa Guds frälsningsplan. Fram till David. David, kung David, är ättling då till Rut och Boas. Och bär Guds frälsningslöfte vidare in i Nya testamentet. Så en hedning, Rut, gifte sig med en från Judas stam. Och de blir stamfäder eller föräldrar för kung David som bär löftet vidare. Och i Matteus evangeliet så läser vi, följer vi släktträdet som pekar fram till Jesus Kristus. En liten familj följer himmelens Gud. Får bli till välsignelse för en hel värld genom Jesus Kristus. Inte kunde väl Rut ana detta när hon säger: dit du går, dit går jag, ditt folk är mitt folk, Israels folk är mitt folk. Din Gud är min Gud. Inte kunde hon ana att hon skulle få bli stammoder till Jesus Kristus. Vi vet inte vad Gud vill. Det största för oss, det är nåden att få bli frälst. Att få bli Guds barn. Och jag skulle vilja uppmana yngre och äldre idag här. Lämna allt det som är fel. Följ Jesus. Och du kan säga: jag har beslutat att följa Jesus. Om andra tvekar vill jag följa. Jag följer korset och lämnar världen. Följ Jesus. Och han ska välsigna dig. Amen. Då ber vi. Jesus, tack att vi kan få lära oss av Gamla testamentet hur du bryr dig om en familj, en hednisk kvinna, och hur du upprättar henne till liv i dig, Gud. Tack gode Gud för att du har uppenbarat dig för ditt folk. Och tack för att vi får fortfarande läsa ditt ord. Och att ditt ord är sanning. Och nu ber jag för var och en som är med här idag, att vi alla skulle kunna säga som Rut: att du Gud, du är vår Gud. Hjälp oss också att välsigna ditt eget folk, Israels folk. Och jag ber också om välsignelse över Guds församling idag. Amen.